Där satt den, veckans bästa signatur, den för Viaplay F1 Podcast, Janne Blomqvist, Erik Stenborg, som den här veckan har en del faktiskt att prata om, en hel del till och med, för det är till att börja med racevecka. Vi ska till Turkiet för första gången sedan 2013, och det ska bli spännande att få uppleva den här fantastiska banan igen, och vi pratar självklart om vad som har varit där tidigare och vad vi förväntar oss av årets upplaga. Vi pratar vidare om det här med Lewis Hamilton, för det är intressant. Hur är det egentligen? Kommer han att köra vidare i Formel 1 eller inte? Vi pratade mycket om det förra veckan. Vi fortsätter resonemanget den här veckan. Och vi tar den här gången hjälp av Björn Wirdheim då, om lite grann vad som händer i huvudet hos en förare när den väl börjar landa i det här faktumet att man kanske är på väg att lägga av. Och vad händer sen när man har tagit beslutet? Sen ska vi såklart prata den nya kalendern som dök upp precis innan poddinspelningar, och det hör inte till vanligheten att vi får nyheter så levererade i knät. Några intressanta saker har hänt där, till exempel att Vietnam inte finns med, att Saudiarabien finns med. Det ska vi prata mycket om givetvis i veckans podd. Erik Stenborg, nykammad och fin.
Ja, eller precis tvärtom, vilket jag tycker passar bra. Ja, men det har varit en härlig vecka sen sist. Det där USA-valet som vi nämnde förra veckan, och min tupp är
just
död.
Just det, han är död. Din vad heter det? Antagonist, kallas
ja,
det så?
Exakt.
Ja, ni är inte riktigt kompisar.
Nej, men för nytillkomna lyssnare, så var det under sommaren då när jag spenderade mycket tid på landet, så var det en tupp alltså som gal, eller gol, så mycket så att jag höll på att få alltså stressutslag och eksem nästan av, för jag vaknade 4:30 på morgonen varenda dag.
Charmigt ju.
Ja, fast jag blev inte så charmig därefter.
Jag fattar.
Och i alla fall. Nej, men och sen så det låter ju jättemorbid, men räven hälsade på i helgen nämligen, och alla andra är väldigt ledsna över detta. Jag är inte lika ledsen, men det jag har hört nu är att det är på väg en ny tupp.
Du går och smygjublar lite grann, och sen så märker jag att det här håller på att glida dig i händerna igen nu.
Ja, exakt. Så det var ju... Vi får se hur det blir. Det kanske är en snällare tupp.
Vad är det de säger? Golare har inga polare.
Exakt. Nej, det har han faktiskt.
Jag vet inte om det stämmer. Hur som helst. Amerikavalet, ja, just det. Och sen hade vi ju ett litet pris som vi hoppades vinna, som vi inte vann. Gick till spöktimmen istället. Stort grattis till dem. De pratar om det här med kriminalfall och sånt. Det verkar stort som attans när det gäller just poddar. Och där stod vi oss slätt, kan man säga.
Vi kanske ska göra så här specialavsnitt om Spygate.
Ja.
Så blir det så lite true crime.
Just det, eller vet du, Gachot, han som nitade en polis och såg till att Chumi fick debutera.
Crashgate kan vi ta också.
Crashgate, ja. Det finns ju massor. Vi gör några dokumentärer. Det kommer säkert att bli oerhört populärt. Om just de här grejerna då. Hur som haver. Roligt som rackaren för den som vann. Inte så kul för oss, men det var roligt att vara nominerad. Och vi tackar för alla röster som vi fick då ändå. Vi passade på att ha lite redaktionsmiddag också. Det var trevligt. Så det har hänt en del senaste veckan här. Och jag har till och med blivit hackad på Facebook, vilket inte är så kul däremot.
Nej.
Det har blivit total katastrof.
Det är ganska många som har blivit det, känns det
som. Ja, men det är någon som har snott hela mitt konto. Den bara... Och det är lurigt, vet du, för det är någon som man känner rätt så väl som skickar ett messengermeddelande och frågar efter telefonnumret.
Jag har fått det.
Ja, du fick
av
det.
Dig.
Av mig, ja. Och ja, sen är cirkusen igång. Så att jag vet inte hur jag ska lösa det där. Men det är väl förmodligen så att jag inte ska vara på Facebook mer. Vilket är troligen konsekvensen av det hela. Att jag skiter i det bara.
Får väl bli så.
Ja. Mycket.
Men du, gör en spaning.
Ja, kör.
Och det är ju när man läser på om ett racet som kommer till helgen, vilket man gör varenda vecka, och tittar runt hur såg det ut senaste och tidigare upplagor och så. Och då är det ett race som nämns ganska ofta, och det är Turkiets Grand Prix 2011. Och det var lite speciellt race, för det noterades så 79 omkörningar och 81 pitstops. Och det där är en sån där grej som med lite tidsperspektiv på det, så låter ju det ganska bra. det låter som det hände ganska mycket under det racet, vilket det gjorde också. Men grejen var att det här racet var taget som nästan ett typexempel på att Formel 1 vid den här tiden hade liksom blivit för artificiellt. För det här var första året som Pirelli levererade däck. De kom ju in med liksom beställningen från Formel 1 egentligen att köra, Kanada, tillverka däck.
Kanada 2010 va? Kanada 2010 var ju den gången, det var det som blev ramen för vad Pirelli skulle då bygga, för att den gången hade Bridgestone kommit med lite för mjuka däck till Kanada och det blev ett fantastiskt bra race och det var liksom ramen för hela deras intåg i Formel 1.
Mm. Och den typen av däck då tillverkade de med massa thermal degradation, som att däcken skulle ta slut helt enkelt. Det var även då första året för DRS, alltså drag reduction system. Och det som slog mig då när man tittar på det här, att det är liksom egentligen samma frågor som Formel 1 brottas med än idag. Liksom äktheten i Formel 1, DRS vara eller icke vara, gör Pirelli ett bra jobb? Ja, men det debatteras fortfarande idag. Och det är nästan 10 år sedan.
Mm. Men vi har kommit väldigt, väldigt långt på vägen sedan dess. Och jag håller med om att 2011 var ingen, det var ingen bra säsong i det avseendet. Jag minns Spaniens Grand Prix var nästan ännu värre än Turkiets då, när det gäller antal depåstopp, och en fyrstoppare tror jag vann. Och jag menar 80 stopp, det är ju 4 i snittet. Yeah. På 20 bilar. Så att det är naturligtvis inte så det ska vara, och det var aldrig tänkt att vara så heller. Men sporten hade ju å andra sidan då bakbundit Pirelli. De fick aldrig den bil de behövde för att kunna testa fram riktiga däck och så vidare. De hade många, många utmaningar på vägen fram då för att hamna i det läget som de till slut då är idag. För idag har de ju ändå hygglig kontroll på saker och ting, får man väl ändå säga. Och det här med DRS, jag är väl inte heller så här odelat positiv just till the drag reduction system, att det ens behövs. Men det behövs. Punkt. Mm. Så enkelt är det. Det går inte att komma ifrån. Vi vill inte ha racing där ingenting händer. Och innan DRS så fanns ju en period med tankning till exempel. Och det var också en sån här grej som bara, den bara såg till att det inte blev några omkörningar, tankningen. Många efterfrågar ju tankningen, men den hade bara en, förstörde egentligen racingen, för man åkte ju bara och väntade på sitt depåstopp och bytte plats med varandra de gångerna med hjälp av olika typer av strategier, om man nu tycker det är så himla spännande. Så, men det gör i alla fall inte jag, och DRS är ju ett sätt att ändå få dynamik i racen, få lite förflyttningar. Sen tycker inte jag att det har funkat till 100% så tillvida att det blir väldigt mycket passeringar snarare än omkörningar. Och det är den distinktionsskillnaden som är viktig att göra när man pratar om DRS. För mig blev ju DRS på en gång en taktisk disposition. Inte ett sätt att göra vansinnigt coola omkörningar. Utan det var ett sätt att istället för att göra det med hjälp av tankning i depån, så gjorde man det på det här sättet ute på banan. Då. Och det gäller att vara smart när man la sig, hur man valde att använda och så vidare.
Mm. Och jag menar, en diskussion som vi ofta haft då är ju att säga, okej, DRS, ja, någon form av hjälpmedel att komma förbi varandra behövs, och då är frågan om så här, är DRS bäst, kan det vara push to pass, kan det vara, det är en sån här evig diskussion som vi har haft flera gånger, så låt oss inte gå in i det. Men grejen är att till och med när vi tittar på ett reglemente för 2022 där det kommer kraftigt förändrade aerodynamiska koncept då, ändå så finns DRS kvar.
Mm. Man vågar inte riktigt ta bort det, eller man vill se till att den finns på bilen för att eventuellt kunna användas då om det krävs, kanske på vissa banor eller generellt. Jag vet inte hur de har tänkt sig runt omkring det där. Men återigen, alltså, om man har ett väldigt jämnt startfält, titta i en enhetsklass, och varför sitter DRS både i GP3 eller förlåt Formel 3 och i Formel 2? Det är ju för att om det skiljer 2/10 på bilarna, så händer ju absolut ingenting. Jag menar, alla klasser, Indycar likadant, måste ha någonting som kastar upp bollen lite grann. Sen kan det ju finnas olika sätt för hur man skapar det vi är ute efter, så att säga. Drag reduction system vet inte jag om det var det allra, allra bästa. Jag förespråkar nog hellre en form av variant som, och speciellt med dagens motorer där det är möjligt att hitta en sån lösning, att man hade en form av push to pass som var begränsat till kanske 10 gånger under racet eller x antal sekunder, whatever. Så att man kunde i DRS har du ju hela tiden, och det förutsätter att du kommer i kapp. Vilket betyder att du kan ju ganska lätt ta dig igenom trafik i Formel 1. Onödigt lätt. Det hade ju varit bättre om du hade, om du fick använda DRS 10 gånger. Sen är det upp till dig att tänka till lite eller med hjälp av ingenjörerna komma fram till vilket som är det smartaste sättet. Men för att avstänga den där spaningen då, så håller jag med om att det är exakt samma diskussioner fortfarande. Och egentligen är det exakt samma diskussioner som jag har hört under över 20 års tid i det här jobbet. Det är precis samma tugg hela tiden. Hur skapar man bättre racing, vad det nu är? Och hur får vi till omkörningar? Hur får man till omkörningar? Det är liksom, vad är en omkörning? Och ska det vara en passering på en raksträcka? Eller ska det vara en inbromsning på marginalen? Och, ja, hela den biten. Va? Och så som de här bilarna ser ut med vingar och hela den grejen. Va? Så det är ju en trade-off man alltid kommer att få göra, hur man ska skapa den där perfekta racingen, så att säga.
Mm. Du, Turkiet, Istanbul Park, eller Intercity Istanbul Park som den heter idag, du har varit där.
Jo.
Vilket är det bästa minne därifrån?
Det var våran telekomtekniker vi hade första året vi var där, och han bad oss hela tiden att vi skulle appli, sa han. Appli, ni måste apply. Vi skulle alltså försöka connecta ISDN-förbindelsen till Stockholm då. Så appli, sa han. Och jag vill skratta så mycket åt det där. Vi tyckte det var helt lustigt. En annan grej med att åka till Turkiet var att komma till Istanbul. Ingen av mina favoritställen. Jag är inte den som gillar de där frantiska städerna med miljoner människor och lite så här halvstökig ordning. Jag är mera lite så där, vill ha lite space. Och att det känns lugnt och tryggt. Och vi bodde ju inne på Taksim Square in i Istanbul. Och, det var en resa att åka. En grej som hände till exempel när vi åkte hem från banan en gång. Eje bestämde ju alltid att vi skulle ha en privat chaufför. Någon som körde oss fram och tillbaka in i buss. Det var att när vi åkte tillbaka en dag så åker vi under en bro. Och någon kastar en sten ifrån den här bron som då krossar sidorutan på chaufförens sida. Eller där han satt. Bara en sån fullständigt vansinnig grej där någon står och kastar sten mot bilarna som kommer och åker på motorvägen. Kan ju förekomma i andra städer också. Men det var en sak som hände just här och som inte gjorde att man upplevde Istanbul. Man blev inte ännu mer glad i det, om man säger så då. Och sen den här trippen över Bosporen när man skulle bort på Asiensidan där och försöka ta sig dit. Det var ett äventyr varje gång då. Både i trafiken och hur mycket trafik det var, hur lång tid det tog. Men en grej som jag också minns där, som minns ganska starkt, det var att vi hade några härliga tillfällen ihop med Ove Påven Andersson, som var Toyotas teamchef. Bodde ofta på vårt hotell och vi käkade middagar ihop och man fick umgås lite grann. Det tycker jag var trevligt.
Mm. Turkiet 2020 då. Vi återkommer för första gången sedan 2013, som du nämnde. Är det här kanske... Det är en väldigt älskad bana. Det är en bra bana och det har varit en sån där... Om man bara ser till banan så har många liksom efterfrågat att just den här racen skulle komma tillbaka. Och det är ju Herman Tilke då, han som har gjort alla de här Tilke-droms som det kallas. Han är ju liksom, ja, förutom då Saudiarabien, vilket vi ska komma till, som är Alexander Wurz som har designat, så är det ju Herman Tilke i mångt och mycket som har designat banor för Formel 1 på senare år. Och det här,
du vet att Herman Tilke är utbildad av Alex Wurz pappa?
Ja.
Han kommer därifrån. Det. Så det är samma form.
Det är samma form, ja. Men det här är fjärde banan han gjorde. Tidigare så hade han gjort Sepang, Shanghai och Bahrain. Och det är kanske den bästa banan han har gjort. Eller?
Ja, du. Är det det? Ja, det kanske det är. Jag tycker i och för sig om Sepang. Jag gillar den. Den är cool, den banan. Den har en otroligt härlig mix av konstig kurva. Första kurvan till exempel. De här snabba mitten på varvet som kunde ställa till det ganska ordentligt för vissa. Och sen den här härliga avslutningen, kurva 11, 12, 13, 14 ut på den näst sista raksträckan. Eller sista raksträckan innan start och mål. Värmen som alltid är Sepang också. Men visst är det en jättefin bana i Istanbul Park. Och jag kommer ju också ihåg surret som var runt omkring kurva 8 och den här 4 Apex-svängen då, där man ska tangera 4 gånger då innan man kommer ut på andra sidan. Och det var ju kanske mer utmaning då än det kommer att vara den här gången. Självklart så kommer ju däcken att få känna på. Nu har ju Pirelli valt de hårdaste blandningarna då givetvis till det här racet, men En bra bil kommer ju accelerera ännu mera genom en sån kurva till exempel. En Mersa med mycket downforce, en Red Bull med mycket downforce. Om man har hittat balansen i den kommer ju kunna dra ifrån otroligt mycket genom en sån kurva. Det kommer de förmodligen kunna se på datorerna, att vissa kommer att behöva åka mycket långsammare genom det partiet. Vilket är ett viktigt parti, för att det leder ju sen ut på bakrakan då, den här raksträckan då, som ledde fram till stället där Mark Webber och Sebastian Vettel körde ihop då. 2010.
Precis. Ja, men den här kurva 8 är ju legendarisk. Men, alltså tidigare så var ju det en sån här kurva som lite som orors, liksom att almost flat, flat in qualifying. Nu tror ju förarna själva då enda gången de inte kommer hålla fullt genom den kurvan är under installationsvarven. Till och med liksom under uppvärmningsvarven kommer de kunna hålla fullt där igenom, för eftersom att bilarna genererar så mycket downforce. Men för den sakens skull så tror jag att det kommer vara ganska coolt att se bilarna genom den kurvan, för det är ju enorma krafter i alla fall.
Ja, visst är det det. Och jag menar, ponera att du är med bakom någon in där. Då kan det ju bli lite intressant om man försöker, för där vill man ju vara med. Man vill ju vara så nära som möjligt, som jag sa. Sen är det ju då när man kommer ur kurva 8 genom 9, 10, 11 över ett krön och sen så ut på den där raksträckan då, som förmodligen kommer att bli en av två DRS-zoner. Jag vet inte ännu, men det är väl kanske redan bestämt att det är det. Och där har du ju ett kanonläge då innan du kommer till den sista väldigt långsamma, knixiga delen då innan man ska ut på start och mål igen. Och sista kurvan är ju lite läcker också, tycker jag. Den är sjukt långsam, men det finns lite olika spår där. Och kan du ha bra traction ut i den, då kan det bli bra fighter ner mot den första kurvan som faller ifrån enormt och är lite off-camber och en rejäl nedförsbacke där.
Vi har haft legendariska fighter mellan McLaren-förarna. Det var ju Jenson Button och Lewis Hamilton som hade grymma fighter där.
2010. Det var efter att Red Bull hade dabbat sig.
Precis, och jag tror att det var året därpå också att de hade en bra fight då. Så att, nej, men jag har stora förhoppningar, som man alltid har. En dåres envishet om att det ska bli ett bra race. Men förutom då att det är en extremt hård fight om tredjeplatsen i VM mellan Renault, Racing Point och McLaren
kanske.
Precis, det skiljer en poäng mellan dem. Så är ju en stor grej den här helgen är att Hamilton kan vinna VM. Han kan säkra sin sjunde VM-titel.
Inte bara, det är inte så troligt det. Jag tycker att det är ganska troligt att han kommer att göra det faktiskt. Hamilton kan alltså vinna VM. Bottas måste slå Lewis Hamilton till att börja med, men det räcker faktiskt inte. Han måste slå honom. För att om vi ponerar att de är etta, tvåa, så räcker det inte bara att vinna, utan han behöver ta snabbaste varv också.
Precis, och det är det som är grejen. Så länge allting håller ihop så bör ju Mercedes-bilarna ligga etta, tvåa, och då som sagt så räcker det inte med att botta sig först, utan de måste ta snabbaste varv någon gång under racet och hålla det då. Om man inte tar snabbaste varv, då vinner Hamilton sin sjunde VM-titel.
Just det, så minst 8 poäng övertag på Lewis Hamilton, det är det som krävs för Lewis Hamilton för att hålla VM-fighten vid liv. På tal om att bli världsmästare då, så kräver det ju en hel del av en förare för att lyckas med den prestationen då. Det krävs ett jäkla driv och motivation.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hon för att vara Formel 1-förare rent generellt, men extra mycket då för att nå hela vägen. Vi talade förra veckan om huruvida Hamiltons legacy i Formel 1 skulle stärkas av att han hoppade av eller ej. Men vad händer egentligen i en förares huvud när man funderar på att lägga av? och sen också gör det. Och Björn Wirdheim, du ska ju få den stora äran att svara på den frågan. Du har ju varit i den situationen att du tog beslutet att lägga av. Hur påverkade dig det då?
Ja, jag tror att det är rätt så individuellt. Olika för olika för liksom hur man funderar på det där och hur det påverkar. Till att börja med då, när det kommer till Hamilton, så tror jag inte att han har några planer på att sluta än på länge. Utan jag tror att det är väldigt viktigt för honom att bärga den här sjunde och så småningom även den åttonde titel. För som jag ser det så måste det vara det enda som driver honom. Och gör att han lyckas prestera på så hög nivå hela tiden. För han har varit med så pass länge. Han gör ju inte det för att det är roligt längre. Det kanske han gjorde det en gång i tiden, så att säga. Men jag tror att nu är det liksom bara att ta de här rekorden som gäller för hans del. Och han är ofta väldigt noggrann med att påpeka att han inte bryr sig om de här rekorden. Att det är inte någonting som han går och funderar på. Men sen ser man liksom hur det påverkar honom när han lyckas uppnå de här segrarna och pole position resultaten då, rekorden, och framförallt att han har sin pappa på plats i de viktiga ögonblicken. Så att det är ingen tvivel om att från mitt perspektiv att det är det som driver honom liksom.
Alltså, jag håller nog med om den saken. Jag tror inte att Hamilton kommer hoppa av efter den här säsongen, men som vi pratade om förra veckan då, var ju just att så här, kanske är det så att han känner liksom just den här, han kanske är trött på det bara. Och om man skulle ponera att han skulle hoppa av Formel 1, och det är lite det som jag tänker, att när han ändå lyfter tanken, och jag minns det så väl, vi pratade mycket om Rosbergs avhopp 2016 då, i förra veckan också, men det som jag tyckte mig kunna tolka av Hamiltons reaktion av den grejen var att han bara sa, ja, men jag kanske inte heller ska stanna kvar här för alltid liksom. Och sen så har det gått fyra år till då, såklart. Men just det faktum att han ändå tar upp det, det kan ju vara en förhandlingstaktik för all del. Men just, det är ändå en intressant tanke då på, i och med att Hamilton är i varje fall i slutet av sin karriär. Vad kände du när du var i slutet av din karriär, under dina sista säsonger? Var det någonting som började, när du kanske kände att så här, ja, men långsiktigt kommer jag inte köra racerbilar till vardags ändå? Och vad var det som skavde, och hur liksom dök det tvivlet upp hos dig?
Ja, bra fråga alltså. Och det rörde sig aldrig om någon tvivel liksom, men det är som du säger, man börjar ställa sig den frågan när man blir lite äldre, när man inser att man börjar nå slutet på karriären. Det blir ju helt naturligt, och framförallt inom motorsport, tror jag, sport överhuvudtaget, där man hela tiden är tvingad att prestera för att få nytt kontrakt år efter år, och man har levt med den pressen hela karriären, och man kanske börjar bli lite trött på det också. Men det beror ju också liksom på vad man har för några tankar kring framtiden, och vad man, om man har andra intressen och någonting annat som man kan falla tillbaks på. Men det är ju också som så att som racerförare så vill man ju aldrig ge upp, utan man har ju alltid förhoppningar om att det kommer ytterligare en möjlighet. Jag minns vi hade Stefan Johansson i intervju i studion förra racehelgen. Och då sa han det, att som racerförare lever man hela tiden på hoppet, och det är nästa race, nästa säsong, då får man en ny chans hela tiden. Och så är det inom den här sporten, och det är så man fungerar som racerförare också. Men det är klart, det förändrar sig när man blir lite äldre, för man vet att chanserna börjar ta slut. Alltså.
Jag tycker du berör någonting intressant när du pratar om press och pressen att leverera och vad du sätter för press på dig själv. Den behöver inte nödvändigtvis komma från någon annan, men att leva under press under lång, lång tid, att aldrig liksom helt kunna slappna av, det är ju sånt som tär och fräter på en. Och jag vet att du tycker att det nästan är skönt att få kliva ur den rollen, att aldrig ha den där halvångesten över att gå in i en helg och aldrig veta om det kommer att gå bra eller inte. Nu är kanske inte det aktuellt för Lewis Hamilton, men han har ju inför varje säsong en enorm press på sig i alla fall med det CV han har.
Ja, exakt. Jag menar, ni nämnde ju Nico Rosberg tidigare och han levde ju under en enorm press och det förstår man ju så här i efterhand vilka uppoffringar som faktiskt krävdes för att han skulle kunna leverera på en nivå där han slog Hamilton. Och det är nog det som är det tuffa med just motorsport. Och visst, framförallt när man håller på med Formel 1, för då är man ju dessutom i rampljuset hela tiden från häll till häll. Så att det blir en helt annan typ av press än den man lever med, som jag gjorde under de sista åren i Super GT. Där det knappt var någon uppmärksamhet överhuvudtaget, men där det hela tiden handlar om pressen man satt på sig själv. Och just det här att man måste och är tvingad hela tiden att leverera för att veta att man får fortsättning i mästerskapet och med teamet. Och ja, det är det som är det tuffa. Men samtidigt, om vi pratar om Hamilton då, så det som talar för honom att han skulle kunna klara en sån situation och ta ett steg tillbaka och sluta med motorsport, det tycker jag är det här att han verkar ha så mycket intressen på helt andra områden utanför racing överhuvudtaget. Han sysslar med sin musik och skapa mode och sådana saker. Och det skulle nog göra det enklare för hans del att flytta fokus till något sånt och helt ta ett steg ifrån racingen.
Alltså, jag vet att man inte kan översätta Hamiltons hypotetiska avhopp från Formel 1 med hur du kände. Men jag tycker ändå att det är en intressant grej då att, för att jag vet att när du började jobba med tv-sändningar runt Formel 1 och alldeles i början där så var det så att så här, jag tror att jag nämnde så här förbifarten någon gång att så här, med dig och Rydell, ni före detta rättsförare. Och då kommer jag att du var väldigt snabb med att säga så här, jag är inte före detta. Mm. Vet, så. Men sen så träffades vi förra veckan på en middag hemma hos Janne, mycket trevligt för övrigt. Och då var jag noterade det att det var en helt annan ljud i skällan så att säga när du drog en anekdot från Carrera Cup-säsongen när du hade sagt till Thomas Johansson som driver den serien att inför ett kval och det hade precis börjat regna och då kände du så här, gud vad skönt att jag slipper sitta där. Vilket då indikerar för mig att du kanske har lagt hjälmen på hyllan.
Det handlar nog mycket om att vänja sig vid tanken. Och framförallt när man gjort någonting så pass länge. Och ska man lyckas inom racing så måste man ju vara extremt envis och aldrig ge upp. Och det där påverkar ju en med hur man resonerar kring saker och ting. Och jag hade ju 12 säsonger då i Japan och jag visste dessutom det att när väl det tog slut, när jag inte fick något nytt kontrakt, då fanns det ju ingen fortsättning för mig till skillnad från de japanska förarna. Jag kunde inte hoppa på och bli teamchef för något team eller något sånt liksom, utan då var det slut. Och jag hade ju under de senaste åren då undersökt vad det fanns för några andra möjligheter och kanske komma tillbaka till Europa. Körde till och med en säsong då i STCC. Jag körde European Le Mans Series och lyckades till och med vinna den serien på första försöket. Det var 2015. Men jag insåg samtidigt att vid den åldern som jag hade så hjälpte inte det där mig. Det ledde inte vidare till någonting annat. Så pass enkelt som jag hade hoppats på. Och förr i tiden när jag var mycket yngre då, så tänkte jag mycket liksom på min karriär och hur det skulle se ut på slutet. Då tänkte jag det att ja, men om det inte funkar att fortsätta internationellt, då kommer jag hem och så kör 15 år i STCC istället. Men då provade jag på det där och insåg att det var inte så roligt som jag trodde. Men då fattade jag också att jag körde för att åstadkomma någonting, för att vinna titlar som var viktiga för mig. Och när inte den chansen fanns längre i min karriär, då var det liksom, då fanns det ingen mening med att fortsätta. Och det där handlade ju om att jag hade kommit till en ålder där jag inte var aktuell för fabriksteam i de mästerskapen som jag ville prestera i. Och då fattade jag att men då är det inte så himla roligt att hålla på med det här. För att jag var driven av resultat hela tiden skulle jag vilja säga.
Men du, hände någonting, eller vad hände med dig snarare när du väl tagit beslutet att lägga av? Påverkade det dig som racerförare? Körde du på ett annat sätt? Tänkte du annorlunda in i situationer och sådana saker? För i det läget kan ju faktiskt Lewis Hamilton vara rent hypotetiskt igen då. Att han, han har liksom, utan att säga till någon, har han bestämt sig för att det här blir hans sista säsong. Och hur man påverkas. Jag vet, när vi pratade med Jell så sa han att det definitivt hände någonting inom honom när han tog beslutet att när jag fyller 40 då lägger jag av. Han hade bestämt det liksom.
Men jag kom aldrig så långt att jag tog det beslutet, utan det kom naturligt istället. Och precis som Erik var inne på så hade jag förmodligen inte ens accepterat att jag hade slutat när vi hade den diskussionen 2018 eller vad det nu var. Jag hade gått och funderat på vad jag skulle hitta på istället och insett att det sannolikt var slut med tävlandet i Japan. Men det gick aldrig så långt att jag visste att så var fallet och jag visste att jag inte skulle fortsätta. Utan det blev istället på det sättet att
det fejlade,
2017 var sista säsongen i Japan. Jag hade ingen styrning för 2018. Jag minns att jag tog kontakt med Rainer Wermelin på Porsche för att se om jag kunde göra ett gästrace i Karadakuppen i Sverige. Och det planerade vi till, tror jag, juni eller juli. Och då tänkte jag det. Att okej, jag kommer inte köra någonting överhuvudtaget fram till mitten på säsongen. Och när jag väl åker till andra stopp och kör det här racet så kommer jag få bekräftat om jag vill fortsätta med det eller om det räcker nu. Så det var rätt så mycket av det skälet som jag kontaktade Carrera Cup Scandinavia då för att få göra det racet. Och när jag väl hade gjort det så fick jag ju då bekräftat att ja, det var inte så himla roligt. Eller det var roligt, men det är inte någonting som är nödvändigt för att jag ska kunna, ja, för att jag ska kunna leva vidare. Det var helt plötsligt inte lika viktigt för mig som det hade varit 2-3 år tidigare.
Och det tycker jag är intressant, för jag undrar om inte Lewis Hamilton åtminstone närmar sig det läget. Där det här med att köra i Formel 1 inte längre är det absolut viktigaste han har på horisonten, så att säga. Vad tror ni, Erik?
Grejen är det också, bara för slutföra det. Alltså, och då hade jag fått så pass mycket distans när jag gjorde det här inhoppet till det, att jag faktiskt förmodligen insåg, ja, redan då, för nu gör jag det definitivt, att jag hade förmodligen kunnat sluta tre år innan jag egentligen gjorde det. Jag var klar med det redan 3 år innan jag slutade köra.
Men det där är superintressant också. Det är det jag tyckte var så intressant när vi pratade sist då. Att just det där, att suget att köra. För att jag tror att så här, både jag och Janne som i bästa fall skulle man kunna kalla oss glada amatörer. Glada amatörer som inte kör något för övrigt. Men det är egentligen så här, någonstans så är det det enda jag vill göra. Jag kör racerbilar, tänker jag. Men det är också för att jag inte har gjort det professionellt. Eller knappt amatörmässigt heller. Liksom. Så att för mig är det så här svårt att höra någon som är dessutom väldigt duktig på att göra det, inte vill göra det.
Att man är trött på det, menar du? Men det är klart man kan bli trött på grejer som man är duktig på. Det är ju, oftast är det ju en förutsättning för att vilja göra saker och tycka att det är kul, det är att man är bra på det. Men man kommer ju till en punkt förr eller senare när det tar stopp. Och det är det här som är så intressant med en kille som har de här enorma framgångarna som Lewis Hamilton har. Alltså, då kommer vi tillbaka. Vad är det som driver honom framåt? Och du, Björn, hade ju din teori om att den här 8:e titeln är en av de drivkrafterna som ändå finns kvar. Jag tror inte att det är pengar när det gäller ett nytt kontrakt i alla fall. Nej. Att det är det som är avgörande. Sen är det ju ett sätt att mäta sitt marknadsvärde. Och det tror jag inte han tummar på i onödan, så att säga. Va? Men även Mercedes kommer ju till en gräns när pengarna som man betalar ut går över en puckel där det liksom inte det blir så mycket så det blir tokigt på något sätt, va?
Ja.
Och det är väl där någonstans de står idag, både han och Toto. Vad ska de nöja sig med för att komma fram till en fortsättning? Och det är ingen arm och speciellt bråttom, vad det verkar.
Nej, men Det är också en intressant diskussion där med Hamilton, för jag menar, nu kommer han att ta sin sjunde titel förmodligen redan till helgen, och det är klart att hans marknadsvärde måste ju öka med ytterligare en titel, men det känns som att han har nått taket för vad som egentligen är möjligt att åstadkomma när det kommer till ersättning, och det är väl det som Mercedes har insett också. Och som du säger, han gör ju inte det här för pengarna, han har ju kommit till ett läge där pengar bara bedömer hur framgångsrik han är. Det är inte pengarna i sig han är ute efter.
Exakt.
Precis på samma sätt som det var för Bernie Ecclestone en gång i tiden, när han liksom vid 80 års ålder fortfarande var driven att göra olika affärer. Det handlade inte om pengarna, utan bara en bekräftelse på hur pass duktig han var i negotiations och så vidare. Men så det är någonting annat. Men skillnaden skulle jag vilja säga med det som du var inne på, Erik, mellan en amatör och professionell förare, det är ju att en amatör tycker ju det är så vansinnigt roligt att köra och lära sig hela tiden, medan en professionell förare bara är resultatinriktad. Så att nöjet för en amatör är att göra bättre och bättre varvtider med mer träning, och nöjet för en professionell förare är att vinna. Och det blir sjukt också där, för det slutar, man når framgångar i de serierna man kör i, men det kommer alltid till en punkt där man har tagit de där pallplatserna. Till slut så är det bara segrar som gör att man känner sig lycklig och är nöjd med sin prestation. Så att som professionell så är det ju bara, resultat hela tiden, och det är så man får ut någonting av racingen, liksom när man vinner. Annars så det är höga berg och djupa dalar, men det är mest djupa dalar, för vinner gör man inte så ofta.
Nej. Men du, ponera så här. Porsche, fabriksteamet ringer och du ska inte köra liksom LMP1 eller någonting, men du får köra väck. Du får en erbjudande, ingen gigantisk lön, men liksom en rimlig lön för att köra en 911 RSR i veck. Skulle du hoppa på det?
Ja, det hade jag gjort.
Ja.
Det hade jag faktiskt gjort. För då hade jag kunnat bli världsmästare.
Ja.
Och då hade jag fått köra för någonting som verkligen hade varit motiverande att köra för.
Ja. Så hjälmen är inte på hyllan ändå?
Nej.
Där har vi drivkraften, vad det är som krävs när man når en viss nivå i alla fall. Frågan är ju återigen då, det är ju egentligen det här surret handlar om. Vad är det som driver Lewis Hamilton, och vad är det som kommer honom att driva honom vidare, och hur motiverad är han att nå det där nästa steget som sannolikt då, Björn, är en 8:e VM-titel då, och verkligen vara ensam på täppan. Hur det blir med den här saken, det vet vi inte ännu. Det är inte klart ännu vare sig han eller Toto Wolff har bestämt sig för varken det ena eller det andra, och det ska bli intressant att följa det här. Framförallt hur länge det här pågår innan man kommer fram till någonting, och vad det sen kommer att innebära rent generellt då för respektives framtid. Min gissning är i alla fall att Lewis Hamilton hänger kvar ett år till, men inte kanske så himla mycket längre. Sen får vi se om, jag tror till exempel att kontraktslängd kan vara en av diskussionspunkterna de har just nu. Vilket utrymme han ska ha vid sidan av, hur mycket ska han slippa göra marketinggrejer och ändå få de pengarna som man tycker att han är värd, och hela de.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Prylarna, sånt som tar väldigt mycket tid då när man har kommit upp på den här nivån. Men som sagt, en säsong till tror jag att det blir. Sen kanske han blir tvungen att köra två för att få igenom det kravet som man har. All right, Björn, tack så mycket för att du var med. Det var intressant att höra din synpunkt på hela den här situationen.
Tack för
det. Ja, det var Björn Wirdheim det, om att lägga av och hur det känns. Inte helt jämförbart givetvis hans karriär med den Lewis Hamilton av, men vi gled ju lite fram och tillbaka här mellan hans personliga då och det beslut som Lewis Hamilton står framför då, och det har ju diskuterats mycket fram och tillbaka vad det är som kommer att styra åt ena eller andra hållet. Det är väl ingen idé att föra den diskussionen vidare. Roligare då att prata om det som faktiskt kom nu på förmiddagen när vi spelar in. Tisdag, Yes. Raceveckan innan Turkiets Grand Prix, nämligen kalendern för 2021. Åtminstone är den ju, så vitt jag vet, preliminär, men ganska säker. Ja. Det är ett ganska säkert utseende ändå. Vad säger vi om den?
Ja, för det första är det den här World Motorsport Council som ska godkänna den då. Och sen så finns det ju vissa notiser runt två av racen. Att vi har ju till exempel Spaniens Grand Prix är med i Barcelona, och vi har även Brasiliens Grand Prix på Interlagos med också. Men båda de är subject to contract, alltså deras avtal egentligen. Att det är väl egentligen inte helt i mål där, så det finns ju fortfarande risk att de skulle eventuellt försvinna. Något som är en highlight tycker jag är, eller en highlight, det är väl en i negativ bemärkelse, är att Vietnam som skulle debutera på Formel 1-kalendern i år men inte gjorde det på grund av corona då, inte heller finns med på nästa års kalender.
Nej, det står TBC på round 4, det vill säga fjärde VM-deltävlingen då, 23-25 april, som är 14 dagar efter Kinas Grand Prix, och där skulle alltså Vietnam ha legat då. Men nu verkar det som att det finns någon i The People's Committee i Hanoi som hållit på med oegentligheter och faktiskt är arresterad för anklagelser om korruption, dock inte kopplade till Formel 1-racet. Men han hade starkt inflytande över att det skulle bli ett Formel 1-race i Hanoi. Och han sitter i finkan just nu, och därmed har man inte kunnat komma överens om ett race i Vietnam. Vilket jag tycker är lite märklig historia rent allmänt att det har blivit på det här viset. Va? Men de får väl säkert en chans till att komma på kalendern vad det lider. Va? Men Formel 1 tar ju här ett beslut att ändå inte hoppa på det. Det kanske är så att det är den andra ändan som har beslutat att det blir inget Formel 1-lopp. Det intressanta är ju dock att de var så angelägna om att få till ett race under 2020. Så därför så är jag lite så här förvånad ändå över att det har gått så här långt att de på grund av att en person sitter fängslad då inte kan genomföra racet.
Ja,
det var ju själv frågetecken.
Ja, verkligen frågetecken. Men grejen är ju också att jag blev lite förvånad, för det kom ut en Formel 1 kommunicerade helt enkelt att nej, det blir inget race i Vietnam under 2020, för typ 10 dagar sedan, 2 veckor sedan kanske. Och vi hade ju räknat kallt med att det var borta för länge sedan, men först då kom kommunikationen från Formel 1 om att det inte skulle bli av då. Vi hade ju räknat bort det som sagt.
Det var ju en bekräftad kalender det vi hade när det beskedet kom. Och jag tror att det hade med avtal och försäkringar och lite sådana grejer att göra säkert, att man måste gå tillväga på det sättet när man väl stänger butiken. Men 23 race lång kalender, alltså om det nu blir alla de här racen då som det Asterix runt omkring då, Spanien, Brasilien, och om man då hittar någon ersättare då till Vietnam. Jag tror ju snarare på en 20 race kalender om jag ska vara riktigt ärlig, möjligen 21 än att det ska bli 23. Om jag vill ha in en ersättare till Vietnam så ser jag mycket, mycket gärna att de stoppar in Sepang där. Mycket, mycket gärna skulle jag tycka det var en toppenbra idé att köra ett race i Sepang eller på Sepang igen. Det är en bana jag längtar tillbaka till. Den är säkerligen ännu lite mer skavd i hörnerna nu. Det är alltså den första Tilke-banan byggd 1999 eller till 1999. Men en fantastisk, härlig bana, och det är ju speciellt i den där stekande eller fuktiga värmen snarare som man upplever när man är på plats där.
Ja, det vi kan konstatera lite vidare då är ju att det finns inget tysk Grand Prix, men det finns ett saudiarabiskt Grand Prix. Vi ska komma till det alldeles strax, men det som är grejen här är att den är ju väldigt lik, utöver Vietnam då och Saudiarabien, att den är väldigt lik originalkalendern för 2020.
Ja, med undantaget då att Nederländerna Nederländernas Grand Prix då på Zandvoort är flyttat från början på säsongen i april där, eller april-maj-skarven där, till nu istället ett datum i september. Mm. Det står det 3-5 september. Så att de kommer att gå helgen innan Italien. Mm. Och det kanske är ett bättre ställe för dem att vara. Och det, att man flyttar fram det tror jag hänger ihop med en enda sak. Det är att man är fortfarande osäker på coronas påverkan på nästa säsong. Och flyttar man fram Holland, då ökar ju chansen att vaccinet har fått utbredning, att kanske corona rent allmänt har börjat klinga av, att risken för att inte kunna anordna det med publik är mindre. Därav tror jag att man har stoppat in Nederländernas Grand Prix just där då. För där börjar det bli lite kritiskt också. De satsade ju stenhårt på årets race som alltså inte blev av. Och det ser nog lite körigt ut ekonomiskt där. De behöver verkligen få till det där racet nu med fullt pådrag, med publik, alla orangea fans och hela den grejen.
Mm. Ja, jag tycker i alla fall det är kul att se den här kalendern, om man liksom på något sätt så här, corona är absolut inte över, verkligen inte, men på något sätt så känns ändå så här psykologiskt som att 2021, då kommer allting bli bra igen på något sätt, och jag hoppas att det verkligen blir så innerligt.
Mm. Men undrar så får undra om gädda var en fisk.
du pratar om Saudiarabien. Ja, du har ljudfekt.
Jag har ju en sån rolig här.
Det här måste du vara snabbare på.
Va?
Det var jättebra. Sitt med fingret på avtrycken nu hela tiden.
Varje gång det kommer roligt från dig så.
Eller någonting mindre roligt.
Kommer det nästan där?
Exakt.
Det är lite läskigt.
Ja, okej. Okay. Ja, men det passade ganska bra då, eftersom vi ska börja prata om...
Okay. Nu leker vi inte längre. Fortsätt.
Nej. Det passar ganska bra då, den där läskiga då, med tanke på att Saudiarabien är med då. För det är ju någonting som omedelbart då kom väldigt mycket höjda röster runt det här beslutet om att Formel 1, världsmästerskapet, ska besöka Saudiarabien, en stadsbana i Jeddah. Inte minst då Amnesty International har kritiserat det här beslutet mycket då. Och det är ju då... på grund av att Saudiarabien har minst sagt tvivelaktiga mänskliga rättigheter i landet. De är ju involverade i massor av konflikter. De stöttar terrorism på olika vis. De är med i Jemen-konflikten. Där Jamal Khashoggi, journalisten då, som mördades av saudiska agenter.
I Istanbul för övrigt,
ja. Kvinnor måste få tillåtelse av en man att resa, de har tortyr i landet och allt vad det är. Så det är ju sannolikt inget där trevligt land på det sättet då. Och det som har då kommit upp runt det här, det är att det kallas då för sportswashing. Det finns ju andra typer av washings, så att säga greenwashings, när typ oljebolag vill visa upp en positiv miljöprofil. Formel 1 anklagas för att vara greenwashing när de har haft sina miljöpolicies som de har börjat initiera de senaste åren. Och så vidare då. Och vad det här innebär är helt enkelt att förbättra sitt rykte genom sport som attraktionskraft då. Jag menar, och då kan vi ta andra exempel. Jag menar, det är många Formel 1-lopp då som stöds av totalitära regimer. Kina, Ryssland, de anordnade OS. Kina ska anordna OS 2022. Och det är väl ingen snack om saken att Formel 1 är sportswashing för Saudiarabien. De har dragit igång många sportevenemang de senaste åren. De har tagit hit golftävlingar, tennisuppvisningsmatcher, boxning. Formel E har tävlat i landet 2 gånger, Dakar lika så då.
Race of Champions var väl i Riyadh också en gång, eller på.
Ja, så är det ju. Och ja, det är helt enkelt för att liksom förbättra sin profil, förbättra sin attraktionskraft internationellt och därav få inflytande, trots att man då att det pågår sån här oegentligheter mot befolkningen i egna landet.
Mm, när det stod klart att Saudiarabien skulle komma med på kalendern så landade det då ett antal upprörda röster då i Twitter-feeden som man har. Många tyckte det var skandal, och så var det med We Race as One och hela den grejen. Och det är ju naturligtvis en reaktion som är lätt att ta till vid första anblick. Och som är förståelig på alla sätt och vis. Man kan bli jätteupprörd över de här grejerna. Tyvärr tycker jag det känns som att många använder det lite slentrianmässigt bara. Trots att man kanske inte ens har 100% koll på vad det är för typ av land, hur det funkar. Och i synnerhet jag har inte till 100% koll på vad Saudiarabien är. Och jag tittade lite grann på vad svenska regeringen skriver om hur man ser på Saudiarabien som land. Och det är ju inte någon fager läsning, helt klart inte. Å andra sidan, om man tittar på några av de andra länderna som jag också kollade på för att ha lite att jämföra med, så är inte det alltid så fager läsning. Kanske lite snyggare förpackat i vissa avseenden än vad just Saudiarabien säger. Men det som var tydligt var ju det här med det fria ordet i Saudiarabien. Jag tror att de låg på 273 plats utav 280 länder i världen då, när det gäller hur man hanterar journalistik till exempel. Hur tror du den journalistik som presteras där borta är? Och det är ju, tycker jag, ett tydligt tecken på att man styr ganska hårt vad som får sägas och göras. Och det vet vi också, precis som du sa. Men den stora frågan som vi kanske kommer till så småningom då, det är ju om det här är bra ändå att man använder sig av sportswashing, om det kan komma något bra utav det. De har någon slags vision i alla fall.
Ja, alltså det är ju någonting som de presenterat då, som heter då Vision 30, och det syftar då till att förbättra invånarnas liv markant då fram till 2030, och sportevenemangen då som nämnde är en del av det. Många, de flesta skulle man nästan kunna säga, ser det som enbart PR dock då, att vi minns ju till exempel som där Formel 1 har varit involverad tidigare, var ju när kvinnor då tilläts köra bil och ta körkort i landet. De är det sista landet i världen där det inte tilläts, så det här var under 2018. Och då gjorde de en kampanj då tillsammans med Renaults F1-team då, på när vi var på Paul Ricard första året, då en saudiarabisk kvinna då fick köra ett uppvisningsvarv med en Renault F1-bil då. Men grejen här är ju då att varför många ser det som endast PR, det är ju inte bara en magkänsla, utan det är ju att många av de här aktivisterna som drev igenom det här körkortsbeslutet då för kvinnor är idag fortfarande fängslade. Så att, jag menar, de gör en sak med högerhanden och en annan sak med vänsterhanden. Så att det är väldigt, väldigt problematiskt land. Det är ingen snack om saken.
Nej, det är det definitivt inte. Men om vi tittar på varför blev det så här då, Erik? Vad är det liksom, hur har de fått till det här racet? För det är ingen slump.
Nej, och det är lite det som när man börjar titta på det här mer och mer, vilket jag har gjort de senaste två dagarna i stort sett enbart att titta på Saudiarabien och Formel 1. Bland annat då så spenderade jag förmiddagen i telefon med vår gamla kompis Dieter Renken, han som är F1-journalist med fokus på affärer. Han skriver främst då för racefans.net, alltid läsvärda artiklar han kommer ut med. På ett expertområde som inte är varken mitt eller ditt expertområde, så att säga. Han sätter ändå lite perspektiv på det, trots att varken jag eller han vill liksom rättfärdiga racet, men ändå förklara hur det kunde bli så här. Och när man ser det från hans synvinkel så blir det i alla fall logiskt. Och för det första då så poängterar han ju att han som är styrande i landet, alltså Mohammed bin Salman, som kallas för MBS då, och regimen i Saudiarabien ser ju att det de gör i Saudiarabien, det är ju rätt. Alla andra har ju fel. Och det är ju samma sak som jag gissar att Kim Jong-un i Nordkorea tänker också. Och jag menar, jag säger inte att det är bara för att de tycker det så ska de låta stycka så, men man ska ändå ha det med sig någonstans, att det är deras perspektiv på det hela, helt enkelt då. Och sen som man då går vidare till Formel 1. Formel 1 är ett public company, de har aktieägare, och det är alltså därav Formel 1s ansvar att generera pengar till de här aktieägarna. De måste göra så bra dealer de kan. Det är deras ansvar som ett AB, helt enkelt. Och sen då har vi ju andra, apropå rösterna som har höjts då för i kritik mot att Saudiarabien ska ta emot Formel 1, så är det många som har sagt att men FIA, alltså internationella bilsportförbundet, borde stoppa det här. Eller i minsta fall då upprätta någon form av beting eller miniminivå för mänskliga rättigheter för att få anordna ett race. Vilket jag tänker, jag läste bland annat en väldigt intressant artikel på therace.com skriven av Mark Hughes, som jag tycker verkligen är läsvärd. Och han tar ju just det här perspektivet att FIA borde ju vara mer drivande eller stoppande så att säga i sådana här frågor. Problemet med FIA är ju att de är en icke-politisk organisation. Och det kan man läsa i deras stadgar, och jag gick in där nu förmiddags också och tittade på artikel 1.2, alltså den andra grejen de skriver om sig själva då, är att, ska jag läsa innan till det på engelska, men bara för
jag fattar.
Perspektiv på, ja, jag hoppas det. The FIA shall refrain from manifesting discrimination on account of race, skin color, gender, sexual orientation, ethnic or social origin, language, religion, philosophical or political opinion, family situation or disability in the course of its activities and from taking any action in this respect. Vilket gör då, det de egentligen säger att när de har de här stadgarna så kan de inte ta
ställning.
Stoppa ett sånt här, ta Nej. Ställning i ett sånt Nej. Här beslut.
Och det där är väl säkert någonting som man, alltså utifrån sett så tycker man att det är någonting de borde se över, självklart. Inte minst då med tanke på deras egna initiativ då med We Race As One, där all diskriminering av alla typer, färg, sexuell läggning, man, kvinna, whatever, är någonting som man vill försöka jobba bort. Och då borde man ju naturligtvis titta på en sån där formulering, det kan man ju tycka. Även om den finns där av någon anledning också förmodligen från början.
Ja, och återigen, jag tycker att det vore bara positivt om de hade kunnat göra det. Så att, och än en gång då, jag vill inte på något sätt liksom rättfärdiga racet genom att jag säger det här, men än en gång, ge perspektiven på hur det blev så här. Och då kommer vi in på själva den ekonomiska dealen i det här, vilket är såklart centralt. Och min tanke, och varför jag ringde till Dieter Enkel från första början, var att man har ju hört att Formel 1 går med förlust i år på grund av corona. Jag menar, de står ju för sin egna hosting fees nu när de kommer till banor, och banor har väldigt få möjligheter att tjäna pengar när de ska genomföra race utan publik och så vidare då. Så att det här är ju pengar som Formel 1 stoppar in själva då, och då förlorar de pengar. Och så läste jag i The Daily Mail, alltså den brittiska tidningen, att som rapporterade en monstersumma då på 50 miljoner pund per år för att hosta det här racet då. Och då tänkte jag så här, men det är klart att nu när Formel 1 förlorar pengar så var det här liksom knuffen Formel 1 behövde.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Därför de har säkert sina reservationer för att åka till Saudiarabien från första början. Men som sagt då, det var ju någonting som Dieter Enkel då gav ett annat perspektiv på. Och det han poängterade var att det här är liksom första racet på kalendern i sånt här typ av land från Liberty. De tidigare när vi nämnde Kina, Ryssland, Azerbaijan, Bahrain, Abu Dhabi, det är sådana race som Bernie Ecclestone tog in då. Och det som Enkel då visste var att Sean Bratches, alltså ni kanske minns honom som Formel 1:s förra kommersiella chef. Det var hans ansvar att ta in sponsorer helt enkelt till Formel 1-organisationen. Och han spenderade tydligen minst ett år på att göra en deal i Saudiarabien. Och många menade då att så här, får han igenom det här så är det en väg till early retirement, alltså tidig pensionering, för att det skulle ge honom så mycket pengar. Och han är inte längre kvar, kan man konstatera, och de har flera dealar med Saudiarabien utöver det här racet då. Och det här skedde ju långt innan corona, så att min tanke om att det här på något sätt hade med corona att göra är inte helt sann, antagligen då, enligt Dieter Renkens sätt att se det.
Jag har aldrig känt heller att corona skulle vara anledningen till, däremot kanske det att det är tidigare lagt.
Exakt.
Kan ju bero på corona eller att bygget av det här nya stället kanske är fördröjt.
Precis, för det är ju, har ju varit en plan då från Saudiarabiens sida under lång tid då att ha en ny stad som heter Qiddiya. Och den var tanken då att den skulle stå klar 2023, inklusive F1-banan där som är designad av Alexander Wurz bolag.
Vi såg ju lite folk var inbjudna där, i, var det i förra sommaren då? När de flögs in ett antal mer eller mindre kända reseförare. David Coulthard var där, Wurz såklart, Mark Webber tror jag var där också. Några sådär som de ställde upp ute på någon sanddyn där, och så konstaterade man att här ska det byggas någonting. Och jag minns när jag var i Shanghai förra året, så mötte jag Alex Wurz. Vi stod och pratade lite grann, han och jag, om racet, eller vara i Kina. Det var väl det 1000:e Grand Prix som skulle köras då. Och vi pratade om den biten. Då nämnde han om det här projektet som han då var väldigt tystlåten runt omkring. Han kunde inte avslöja någonting. Men jag förstod ju sen då när man började läsa om rapporter om vad som var på gång där bort. För han menar på att det här kommer att bli något alldeles i hästväg. Det kommer att bli ett sånt gigantiskt racer-mecka. Om man kan vara lite rolig då i den där delen av världen. Men det kommer liksom att vara en största anläggning i sitt slag ever.
Mm. Exakt, och det är där då som man kan tänka på att, så antagligen var planen från första början att Formel 1 skulle till Saudiarabien, men 2023. Och det som corona kan eventuellt gjorde då var att snabbade på det här. För det vi, dit vi ska till 2021 och 2022 är en stadsbana i Jeddah.
Just det.
I en annan stad helt enkelt då. Mm. Sen ska man då komma ihåg då, utöver den här race hosting dealen som har gjorts till, som ska då börja till 2021, så har vi då Aramco som är en av Formel 1:s huvudsponsorer. Det är ett saudiskt energibolag. Det syns ju på längs med banan hela tiden. Många race har det som titelsponsor också. Dessutom då så presenterade Formel 1 en TV-deal med MBC, alltså Middle East Broadcasting Center. Och det var tidigt 2019. Och den tros vara den mest lukrativa i Formel 1 portfolio idag då. Och det inkluderar hela Mellanöstern och Nordafrika. Så det ska vara den som genererar mest pengar sett till tv-dealar till Formel 1 då.
Mm.
Och nu då, det här racet i Jeddah från 2021 då. Så, och apropå pengar då, så uppskattar Dieter Renken att dealen för alla de här tre punkterna, alltså Aramco som huvudsponsor, en av huvudsponsorer, tv-dealen med NBC och race hostingen i Jeddah, motsvarar ungefär $150 miljoner per år. Det är ganska mycket pengar.
Det är väldigt mycket pengar.
Ja, och ett normalt år så motsvarar det ungefär 8% av Formel 1:s hela omsättning. Så att det är enorma summor. Jag menar, som du nämnde innan vi började spela in, kanske motsvarar tre andra race.
Ja, så som det ser ut just nu, och två race i vanliga fall.
Mm.
Så att, och det är dubbla degen.
Ja, och det här 8% är ett normalt år. I år är inget normalt år för Formel 1 på grund av corona då, så att nu uppskattas det vara mellan 12-15% av Formel 1 omsättning i år. Då. Och dessutom då, så vilket man inte heller ska glömma bort sett till teamens räkning, för det har varit ganska många. Jag läste en artikel på motorsport.com där bland annat då Toto Wolff, Christian Horner och andra uttalar sig om det här, och de säger så här, nej men vi hoppas att vi ska liksom, vi är inte politiska, vi måste liksom ställa upp när Formel 1 säger att vi ska komma dit, och vi har liksom sagt ja till att tävla Formel 1, och då ska vi dyka upp där Formel 1 säger att vi ska dyka upp.
Lite så är det ju också. De är ju bundna av avtal så att säga. Va? Så att för deras del är det ju svårt att liksom göra något annat. Men det är lite konstigt att säga att sporten inte är politisk.
Absolut, det är den ju. Oavsett, det kan vi ju bara lägga ner. hela den där tanken att sport inte är politiskt, det är den. Men det är det jag menar med att absolut, de har rätt i det att de har förbundit sig att tävla där Formel 1 ber dem att tävla. Men man ska ju inte heller glömma bort att Mellanöstern är en av de största marknaderna i världen för bilindustrin. Speciellt då kanske lyxbilar som Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, Alpine och så vidare. Så det är ju inte heller en dum marknad att vara på. De vill ju vara på den här marknaden, såklart också.
Så är det ju. Och då kommer man ju till slutklämmen av alltihopa det här då. Som är lite grann det som gör kanske att det går att motivera överhuvudtaget då att köra ett race i Saudiarabien. Och mot bakgrund av allt det du har beskrivit tidigare då, mycket tveksamt hur man respekterar mänskliga rättigheter i landet rent generellt och en massa saker. Jag rekommenderar verkligen att läsa den här sammanfattningen som UD har gjort då om Saudiarabien och för att få en bättre bild av vad det är för typ av land och enligt deras sätt att se på det. Men kan Formel 1 komma dit och göra någonting gott? Jag menar, om man ställer frågan så här, om Formel 1 inte åkte dit, skulle det göra att det blev bättre för mänskliga rättigheter i Saudiarabien? Och om Formel 1 åker dit, skulle det kunna göra att det blev lite bättre med de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien?
Alltså, jag kontaktade ju Formel 1 också för att få ett uttalande från deras sida. Jag borde nästan läsa upp det, vad de själva säger då. Ge mig en sekund där. Mm. Ja, nu blir det mera engelska här. Det roliga var att när jag bad om det här så kom det ett svar på 20 sekunder. Så att det var inte så att de var oförberedda på frågan, nej. Så att säga.
Då. Jag förstår. Det var liksom ett de hade dokument klart, tror jag.
Ja, visst. Så att, och det de säger då är att for decades Formula One has worked hard to be a positive force everywhere it races, including economic, social and cultural benefits. Sports like Formula One are uniquely positioned to cross borders and cultures to bring countries and communities together to share the passion and excitement of incredible competition and achievement. We take our responsibilities very seriously and have made our position on human rights and other issues clear to all our partners and host countries who commit to respect human rights in the way their events are hosted and delivered. Så med tanke på det, apropå det du sa, så är ju, alltså, man måste ju hela tiden ha, oavsett vad vi tycker då om de här mänskliga rättigheterna, men det vi kan konstatera är att Formel 1 är locked in att tävla i Saudiarabien av de här anledningarna som jag presenterade tidigare. Och med tanke på det då, ja, men tänk om Formel 1 skulle kunna vara en positive force som de själva säger. Då är det ju någonting i slutändan, även om det är liksom rent gut reaction att det är tvivelaktiga grunder, men de kan ju faktiskt vara en föregångare någonstans.
Visst.
Om de gör det rätt.
För 150 miljoner dollar per år så kanske man kan tänka sig att köra i ett litet sketchy land, men motivera det för sig själv då med att det åtminstone inte gör situationen sämre för invånarna i landet.
Mm. Lite. Nej, exakt. Precis. Och det är ju också att vi har ju ett facit i form av, även om det här är kort, det här är liksom under tiden som eventet pågår, men Formel E har ju varit där 2 gånger. Och då läste jag en annan artikel med en av reportrarna som var där. Och de pratade ju om att där gav ju även Formel E då ultimatum för att komma dit, var ju att till exempel segregering mellan män och kvinnor och sånt där, det skulle inte få förekomma på området.
Nej.
Så helt plötsligt så var det ju, man kan tycka att det är litet i det stora hela, men där fanns inga, där skulle liksom män och kvinnor sitta på samma läktare, det skulle inte vara någon diskriminering mot kvinnor som jobbade på banan och så vidare. Och jag menar, än en gång, man kan tycka att det är litet, men vi kan ju återgå till din tidigare fråga, skulle det vara bättre om Formel 1 inte kom dit?
Lite, det är lite så jag tänker också, jag kan inte ens, jag kan inte ta in helheten i varför man skulle säga ja eller nej. Det är ju så otroligt många detaljer. Det är ju lätt att sitta hemma i soffan och säga att ej, fuck it, de är galna där borta. Vi ska absolut inte köra i det där landet. Vad är frågan om? Vad är Formel 1 för jävla sport här som håller på i alla fall och inte tänker och samtidigt då som du presenterade tidigare då har ansvaret att göra affären till någonting långsiktigt och där pengarna faktiskt kommer in och se till att sporten då som vi i slutändan alla vill ska leva någorlunda gott och rulla på får in det de behöver. Så att det är ju en jag menar om man, och i, vad sa vi, du och jag innan, i den bästa världen så skulle man naturligtvis inte köra här eller i Kina, men det blev inte så himla många länder kvar då om man skulle titta på den bästa av världen, och framförallt så blev det ingen hållbar affär. Och det är ju det som är i slutändan trade-offen i hela resonemanget.
Ja, och det är ju det som är grejen med det här med sportswashing någonstans. Att här, om man väljer att se det på det viset, det är att när regimer använder sig av sportevenemang, oavsett om det är Formel 1 eller OS, så det som också händer då är ju att man öppnar upp för att få strålkastarljuset på sig. Jag tänker på Qatar som ska arrangera fotbolls-VM 2022. Jag säger fortfarande att det Qatar står för sett i mänskliga rättigheter absolut inte bra. Men däremot så de öppnar upp för att få uppmärksamheten på sig i det sammanhanget. Mm. Vilket kanske kan ge positiv förändring. Och än en gång, jag tänker att utgångspunkten här är att när man nu ska dit så måste man från vår position i alla fall göra det bästa av det och prata om de här sakerna.
Mm. Vi kan ju tänka en annan sak när man sätter sig ner med ett land av den här typen då, och naturligtvis lägger då på ena sidan då prislappen eller de potentiella intäkterna från att köra där, och så börjar då diskussionerna och hela den här frågan med de presenterar sin Vision 30 som är då ämnad att göra det bättre för invånarna i Saudiarabien, höja standarden kort och gott för alla och bland annat då med hjälp av sport. Och för att locka till sig sporterna så erbjuder de då en hiskelig massa pengar. Så att det blir liksom, ser man utifrån det perspektivet så kanske det är lite win-win. Att alla har någon form av nytta av, vissa, jag menar Formel 1 har mycket mer nytta av det givetvis än vad den enskilde invånaren i Saudiarabien har. Mm. Men det är en komplex fråga. Så, och visst, är man bara svart eller vit och säger nej, jag åker inte dit för där gör de sig och där åker jag för där är det så. Och dit, alltså, men så funkar det ju inte. Det funkar definitivt inte så någonstans i världen egentligen.
Och det är väl det där vi kan det är det som är kontentan kanske, att om man nu ska åka dit, då ska man ju se till att göra allt man kan för att upplysa sig själv och andra om vad som pågår och försöka ta med sig den här positiva förändringen så att säga och göra det bästa av det så att säga. Och det är det som jag hoppas att Formel 1 kommer att göra, att de ska verkligen follow through på det de säger att de ska göra genom We Races One och alla andra initiativ som de driver.
Bra slutord kring den här långa diskussionen eller genomgången utav lite fakta då kring varför vi nu återfinner Saudiarabien på nästa års kalender i Formel 1. Vi är ju som sagt i Turkiet kommande helg. Ett annat land som också har lite konstiga saker för sig emellanåt kan man tycka. Men det ska vi inte prata om nu, utan nu ska vi mer landa i vad helgen framför oss har att erbjuda. Vad händer för kul grejer? Vi har lite sjukdomar i staben, om man säger, som påverkar lite en aning. Och vår hjälte, foto Magnus Andersson, han åker ju och ställer frågor i... Han är ju mixad zonreporter nu. Jag vet inte vad som händer. Världen är upp och ner.
Mm. Ja, men återigen, det är sån här... Hade man suttit där för ett år sedan, jag hade nog börjat så här packa väskan lite grann till att åka till avslutningen av Abu Dhabi, och sen så fick man höra på att så här, nej men nu ska vi köra det 15:e racet nu i mitten av november och
14:e i alla fall.
Ja, 14:e racet i mitten av november, vi har inte kommit längre, vi har studio hemma. Så att Janne Blomqvist har fortfarande inte besökt en Formel 1-race 2020 och jo, Magnus Andersson.
Inte något race, nej, men en bana.
Nej. Ja, en bana, ja. Men Magnus Andersson är numera reporter. Då hade jag aldrig trott att det var sant.
Det var höga odds på det. Det hade man kunnat fått lite bra pengar tillbaka på om man hade bettat på det innan säsongen startade. Nåja, hur som helst, vad gör vi?
Vi ska såklart titta mycket på mittfältet som vi har vidare gjort och även Hamilton. Och sen så ska vi faktiskt återigen ta, men på ett lite annat sätt än vad vi gjort idag, titta på kalendern och också Saudiarabien såklart.
Sportswashing.
Och bekanta oss med Istanbul Park.
Just det, det kan vi behöva. I mean, och det är ett coolt ställe, ärligt talat. Det är en jäkla frambana. Jag kommer ihåg en annan grej, jag glömde det. Eller två saker. Jag kommer ihåg 2006, GP2-racet 2006. Lewis Hamilton körde GP2 för ART. Han gjorde nog, jag måste säga, det var nog ett av de bättre racen. Däremot så fanns det då vissa tveksamheter till om den här bilen kördes på ett korrekt sätt. För han körde nämligen 8 runt alla. Han snurrade den på första varvet och kom iväg 17:e. Så gick han emot 2:a bakom Timo Glock. Och jag minns en sån som Adam Carroll som körde i samma startfält. Han sa att om han åker med samma grej som jag, ska jag sluta köra SC-bil. Typ. Mm. Så, men han gjorde en cool insats i alla fall, Lewis Hamilton, den gången. En annan grej var ju när jag stod med Norbert Haug.
Just det.
Det här var ju 2009 måste det ha varit då. För att då var det ju så här att då var ju fortfarande McLaren mer eller mindre Mercedes fabriksteam. Men av någon anledning så började Norbert Haug då, som var Mercedes motorsportskille, han började mer och mer framträda i svarta byxor och vit skjorta. Mm. Och lite gult. Och jag ställde ju frågan till honom, vad är det för kläder som gäller nu? Är det Braun eller är det McLaren liksom? Och han blev skitsned på mig. Tyckte jag var en riktig jävla tölp som höll på att blanda mig i hans interna grejer. Och redan där så började man ju ana att Mercedes var på väg att kanske klippa den där godbiten då och köpa Braun-teamet, eller det hade väl ryktats om det ett tag. Det var väl därför jag ställde frågan antar jag. Men han blev himla sned i alla fall. Vad frågar du det? Jag bestämmer inte vad du ska ha för kläder på dig, sa han. Eller någonting i den stilen. Ja. Och så gick han iväg.
Jag minns det starkt.
Charmig kille.
Undrar vad han gör idag.
Ja, det är en bra fråga. Jag ska ringa och kolla med han.
Gör det. Du? Medan du gör det så gör jag någonting annat. Och vi andra hörs igen om en vecka. Och såklart till helgen.
Vilken bra idé. Det är ju en alldeles utmärkt idé att vi hörs till helgen. Ha det gott allihop. Hej då!
Hej då!